Frände igenom bank, då samma dag, säkert Västgöta klimax.
I envy not in any moods the captive void of noble rage, the linnet born within the cage that never knew the summer woods. I envy not the beast that takes his license in the fields of time, unfettered by the sense of crime, to whom a conscience never wakes. Nor what may count itself as blessed, the heart that never plighted troth, but stagnates in the weeds of sloth, nor any want begotten rest. I hold it true, whatever befall. I feel it when I sorrow most. It's better to have loved and lost than never to have loved at all.
Och med det så är vi klara, va?
Ja, jag tänker det att the Right Honorable Lord Alfred Tennyson, eller Affe som vi kallar honom, som står honom lite närmare, kan få ändå få sätta ord på den här känslan som det innebär att säsongen är över och det här går ju ut, som kidsen brukar säga, till Liverpool och kanske PSV och alla andra tvåor som är så där riktigt nära och som har liksom satt hjärtat på utsidan och verkligen älskat varenda sekund av den här säsongen. Och så förlorar man. Men det var ändå bättre än att inte ha älskat alls.
Det är klart att det är. Och sen finns väl en form av, jag kan tänka att det finns en form av alltså fotbollssupporterskap eller fotbollsspelandet eller vad man vill, ska väl präglas av ett processtänkt att bygga vidare, att aldrig stanna upp, aldrig vara nöjd och så. Det problemet har man väl inte om man kommer tvåa. Då finns det alltid någonting att korrigera, att drömma om, att längta vidare efter och sådär. Har man vunnit så är det andra sorts utmaningar.
Kan du drabbas av den här slutstridsmelankolin? För att det var ganska länge sedan jag sörjde en fotbollssäsong så mycket som jag känner inför den här. För att det har varit en sån spektakulära sista liksom, tre, fyra veckor någonting, på så många olika håll. Och att man bara känner att det är, och det finns inget, jag menar, för nu har vi ett dam-VM som väntar, men det finns inget riktigt av europeiskt intresse i alla fall att se fram emot på herrsidan. Och det är så himla många, det är väldigt många förlorare där ute någonstans som man sympatiserar väldigt mycket med.
Ja, de är ju fler, va, får man säga, än de få som vinner. Nej, jag kan absolut relatera till det, att det är lite jobbigt att det är slut och att det är över och det här, vad ska man göra nu, grejen och så. Sen är det, alltså, vi pratade om det förut, det här med att historien är så oerhört intensivt pågående nu för tiden, att det känns också lite skönt att, alltså, alla pratar om hur stora historiska matcher vi har fått se, inte minst de senaste veckan såklart. Och jag bygger teorin att nej, men de här är historiska på ett annat sätt, eftersom tiden går så oerhört snabbt, att alla stimul i alla minnen ersätts oerhört mycket snabbare nu än de gjorde för 20 år sedan, så att det här kommer vara över och förbi alldeles snart när allting börjar om.
Så är det ju. Det man däremot kan känna är ju att så bortskämd som man har blivit de sista veckorna som neutral då, åskådare, eller för all del kanske framförallt som fotbollsjournalist, kommer man ju eventuellt kanske inte bli på ganska många år. I alla fall om man följer de stora ligorna, och inte minst Champions League såklart, att det är en sån, risken är ju att nästa år blir ett riktigt antiklimax i jämförelse. Och att man, alltså det man kommer sakna mest, alltså det jag redan sörjer, är ju liksom den här extrema intensiteten som vi inte kan räkna med kommer upprepa sig på ganska lång tid, i alla fall inte på så många fronter samtidigt.
Nej. Och det är ju, alltså det finns någon slags koppling att göra till enkel relationspsykologi, för att vi som konsumenter, många av oss, har aldrig någonsin varit så nära att göra slut med Champions League specifikt eller den moderna fotbollen mer allmänt och så. Och då vet man ju, om man nu står i begrepp att göra slut, det är aldrig så att den man varit tillsammans med är, den kan ju lätt börja fjäska då och bli ännu mer attraktiv och sådär. Det känns som att det här är vad Champions League behövde, eller vad Premier League behövde, för att vi inte skulle göra slut.
Mm.
Det måste bli bättre.
Alltså det här var ju Premier League som den oerhört svekfulla alfahannen som liksom inte har brytit så mycket om en på ganska länge, och man känner att är det värt det, är det värt det? Och så ska jag sätta min mentala och emotionella hälsa på spel.
Mm.
Och så börjar man, precis som du säger, bli lite redo och ge sig av och bryta upp, och så bara dyker han upp med liksom
lommorna. Ett
nytt två dagars skägg och en bra bränna och den där glimten i ögat som man hade glömt.
Ja, väldigt, väldigt mycket så. Ska vi säga lite välkommen också till Fotboll Radikal-podden. Det är ju jag som är Simon Bank, och det är du som är alltjämt, i alla fall senast som jag hörde, Johanna Frändén på plats i Paris.
Mm, stämmer. Vi klipps och korrigeras också av Petter Peps Costello Svensson.
Just det.
Kärt barn och så vidare.
Mm.
Eller som vi kallar honom numera, Robins farsa.
Just det.
Ja. Ska jag ta upp detta då? Jag har faktiskt väntat i 31 avsnitt, tror jag vi är inne på nu, på att någon kanske ska komma och påpeka att Fotboll Radikal. Heter det verkligen så?
Det är en bastard.
Jag gör ju inte riktigt det alltså. Mm. Franskan använder ju det brittiska ordet fotboll eller fotboll. Och därför säger man egentligen fotboll på en français. France fotboll och så vidare. Vi har ju justerat det där lite för att det skulle rimma bra och för att man får ta sig vissa artistiska friheter i en podd, såklart. Men också, för att det är intressant, i franskan så använder man ju däremot ordet för handboll och samma sak, men då heter det handball.
Mm, just det.
För det har man importerat från tyskan, där det heter handball.
Så att det var fransoserna som började, kan man säga?
Ja, alltså de började i alla fall förvirra oss, och de gav oss en öppningen, tycker jag man kan säga.
Mm.
Men ja, lite besviken på att ingen har hört av sig, och jag gillar ju att ta emot såna här språkfascistiska invändningar och mejl, men nu fick vi göra den själva istället. Det kanske får förekomma det fransk lärarmejlet då.
Just det.
Vi kallar oss Fotboll Radikal i alla fall, eller Fotboll Radical, kanske mer än någonting den här veckan. Det känns som att vi kommer ha viss slagsida mot Premier League. Ska vi börja med att ta oss in där det slutade helt enkelt? I Manchester Citys omklädningsrum efter titelsäkrandet i helgen. Detta var ju alltså Noel Gallagher då, en av två frontmän får man väl säga i gruppen Oasis. Ja, på tal om läsarmail fick jag ett i veckan från en person som lyssnade på podden och sa att ibland blir den lite intern. Man kan inte alltid utgå från att alla vet precis allting om de stora lagen i Argentina till exempel. Så nu har jag lovat mig själv att bli överpedagogisk. Oasis var ett så kallat britpopband på 90-talet. Och det här är ju en av flera, men kanske den låt som man mest förknippar med Manchester City. Och det känns ju inte något konstigt där när man börjar tänka på vilka, och ni kan titta på klippet också, vi ska se till att lägga ut det också på Podcast Radikal som heter på Twitter. På hur många av de här killarna i omklädningsrummet som har växt upp med den här låten. Jag tror att det är ganska så få. För dels är de ju lite yngre än oss nu för tiden, Simon.
Ja, vidrigt.
Vidrigt är det. Och sen så är det ju ytterst få britter. Eller ganska få i alla fall i Manchester City. Så att det kan väl hända att den här låten hördes på i Belgien och andra länder där de har representation ändå. Men jag tror att man börjar få inse någonstans att det här är för många en liksom historisk hymn. Inte som när man själv var 13 och drog till Jannes Vax i Skövde och liksom köpte skivan Definitely Maybe samma dag som den kom ut, för att det var Oasis var liksom the shit. Utan det här är lite kanske som när vi lyssnar på Beatles eller Rolling Stones eller sådär, att det är någonting från en tidigare epok som man tycker är fett av den anledningen, förstår jag menar. Inte för att man har levt eller upplevt det, utan för att det är någonting som känns historiskt viktigt.
Mm. Jag tycker om att heter den Jannes Vax i Skövde.
Mm, absolut. Jag vet inte, ja, den finns väl inte kvar som alla skivbutiker, men där fick jag hela min musikaliska skolning faktiskt.
I Kina heter den Jannes skivbar. Man undrar om det var någon sorts konglomerat där. En kedja, en franchise.
Är det inte bara så att nästan mer än hälften av alla män i den svenska historien som har spisat LP-plattor heter Janne?
Så är det säkert. Undantaget Jan Andersson då.
Ja, just det. Han gillar inte... Han är inte så intresserad av musik.
Just det. Men vi är.
Säga. Ja. Mm, absolut. Det var ju som sagt Noel Gallagher som var körledare, får man väl säga, allsångsledare i omklädningsrummet. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på hur det lät när Pep Guardiola kom till Manchester City. Nu är vi på sommaren då, 2016 inför säsongstarten. Och just Noel Gallagher intervjuar Pep och frågar då lite kring vad man kan vänta sig och vad det blir för typ av fotboll och ja, vad ska Pep göra med Manchester City och hur länge får de behålla honom och så vidare. Då låter det så här.
Of course I'm going to fight every day to live, to win the titles. But especially from the people when after the game, when finish the game, so, oh, 90 minutes, it was not bad. I would have preferred to be here and not in the bar. That was a good signal. And after the relation with the people. I think I maybe because I am Latin guy, I need you know, to be close to the guys, to hug, to say, I'm going to kill you. And 5 minutes later to, you know, to love each other. I think I need that to be happy. And I hope in that 3 years that is going to happen.
Can we talk about music?
Yeah, I believe
you're a Coldplay fan. Is that right?
And James Blunt.
We can. That bit will never.
No,
be
because
on the
I read an interview. Listen, I read an interview and I read that you don't like too much this guy, and I thought it was a proper
little. It's not that I don't like him, Elsinore. No. It's that I hate him. That's all it is.
Det här måste vi ta bort då såklart ur intervjun, säger Noel Gallagher, för att han hatar ju James Blunt. Man kan inte hålla på med indiepop eller britpop och vara styggast och starkast i Storbritannien och gilla smörmusik, är väl kontentan. Vi hade ju ett klipp med Pep Guardiola när han intervjuades om sin musiksmak just. Nu önskar jag att jag hade en sån här superkraft så jag kunde säga fotboll radikal nummer 5. Jag skulle kunna tänka mig att det var kanske där någonstans. Minns du det? Han var hos BBC och pratade med Guillaume Balaguer om detta.
Just det.
Och det var ju mycket, det var lite Elton John, Your Song, och det var lite så katalanska kärleksmelodier och så vidare. Och den här spaningen i sig är ju inte superfräsch, men det finns ju ändå någonting kring det här Guardiola säger om att han vill krama sina spelare. Maybe because I'm a Latin guy. Så behöver jag liksom den här relationen med dem. Och så att han då ja, gillar Coldplay och James Blunt som han väl trycker dit, tror jag, för att han har fått reda på att Gallagher inte är något stort fan av honom. Jag tycker hela den här intervjun är en sån perfekt liksom bild av, eller nästan ögonblicksbild av den här brytningspunkten mellan det vi pratar om väldigt ofta inom Premier League, nämligen de här utländska influenserna, men vi kanske mest har pratat om att det har fått gjort ett stort intryck på spelet och hur det har utvecklats och så. Det finns ju någonting i den här maskuliniteten som man ser att Noel Gallagher blir lite stressad av den här kram.
Ja, det finns ju en sån där matroska ryska dockor grej att Noel försöker rädda sig. Det blir lite obehagligt där med kramar och känslor och Latin lover på sig aspekten. Så då kan vi talk about music. Försöker han rädda sig med. Och då blir det ännu värre, för då kommer James Blunt in från vänster.
Exakt så. Nej, precis. Nej, det är liksom inte, det går inte att rädda upp det här på alltså det här, det går inte att ta den här intervjun vidare till över en pint på puben liksom och sen kanske kasta handskarna för att man är oense om ett riff i Sympathy for the Devil, inte vet jag vad Noel Gallagher bråkar med sina kompisar om, eller med sin brorsa. Men, utan här är det, ja, det är två manligheter som möts på något sätt. Och om man tittar på hur det ser ut bland alla Europafinalister i år, alltså
City är inte med i Europaspelet längre, men de vann Premier League. Så nu är jag ju överpedagogisk återigen då, så att vi inte ska tappa några nya lyssnare här. Och så har vi då, ja men vi har en känslomänniskan Jürgen Klopp mot någonstans känslomänniskan Mauricio Pochettino. Han visar inte lika mycket, men han grät ju floder efter, och det gjorde väl kanske eventuellt någon i den här podden också, efter finalavancemanget i Champions League, och ja, berättade och liksom, eller ägnade sin seger och allt till alla runt omkring honom och så vidare. Och så har vi ju Sarri då, Chelseas tränare, som är som ingen brittisk tränare någonsin har varit i alla fall. Och vår favoritspråkskoleelev såklart, Unai Emery i Arsenal, som också är en helt annan manstyp, vill jag kalla det, Simon, än vad som har liksom funnits representerat på de brittiska öarna tidigare. Och det är någonstans, en gång, två gånger kan vara en vana. Nu har vi fem av de här halvunga i ganska många fall också, tränarna, utom möjligtvis Sarri då, som liksom tar med sig, som är taktila, som är känslomässiga, som pratar om sina spelare på ett helt annat sätt än vad man någonsin har hört, eller vad man i alla fall för 20 år sedan aldrig hörde i Premier League. Och jag vill hävda att det paradigmskiftet är kanske nästan lika stort som det taktiska, eller spelare, lika stort. Men att det också har en inverkan någonstans, för att brittisk media framförallt och brittisk supporterkultur måste ju förhålla sig till det här också på något sätt.
Ja, det är, alltså vi har pratat lite om det i relation till den tyska fotbollen, att det är den här nya generationens tränare som ofta har en akademisk bakgrund, kanske inte nödvändigtvis så lyckade fotbollsspelare själva.
Just det.
Men att de pratar om att ska vi liksom träna ett gäng millennials med allt vad det innebär, så krävs det ställs helt andra krav på oss. De accepterar inte den gamla sortens ledarstil. Så jag tror absolut att det är en framgångsfaktor att kunna läsa av sina spelare på precis alla plan. Och det är också framdrivet av att, alltså, konkurrensen idag är så extremt tät. Så att varje sån litet steg du tar blir en faktor. Du har inte råd att slarva med någonting egentligen. Och det är ju oerhört underhållande. Alltså alla de här krockarna, det är en it was the worst of times, it was the best of times, för att citera Dickens. Att se Noel Gallagher stående i det här omklädningsrummet av multimiljardärer och sjunga då med sitt Abu Dhabi ägda Manchester City. Det såg man inte heller för 20 år sedan.
Man gjorde inte riktigt det. Men det man såg en dag efter var ju att det kan bli sista gången på länge, eftersom, men det är en annan historia då, på tal om att, men det känns också väldigt mycket dagens fotboll. Söndag, fira titeln, måndag, utredas för kriminell ekonomisk verksamhet.
Nej, det är en annan tid som kräver andra rebeller på något vis.
Och här finns vi.
Välkomna in i värmen allihopa.
Men om man också ser då generellt på hur liksom ledarskap eller management ser ut på 2010-talet, så är ju det här, går ju det här ganska så hand i hand med det. Alltså, nu kanske det är en 20 år sedan man började prata om emotionell intelligens och allt det här, men det här är ju liksom en någonstans en utveckling i hela samhället. Jag studsar nästan alltid till, fortfarande när jag ser de här fotbollsspelarna framförallt och många av Premier League-stjärnorna som använder sig väldigt mycket av emojis, alltså små känslofigurer.
Välkommen till det övertydliga programmet. Ja.
Exakt så. Och hur nära den här generationen med kanske Leroy Sané och Raheem Sterling och vilka du vill ha till hjärtan och pussmunnar och allt det här, när de skriver till sina kollegor eller till sin tränare eller till sina supportrar, att det är någonting nytt som, det är inte nytt, alltså det pågår hela samhället, men inom fotbollen och framförallt inom brittisk fotboll så är det som har dragits med så mycket andra problem på supportersidan, så är det här någonting helt annorlunda. Och nästan i exakt strid med vad den brittiska, både spelaren och liksom supporten egentligen, brukar vara, eller är känd för att ha stått för tidigare. Då var det med att man skulle liksom, man blöd lite grann, man gnäller inte. Man tar en pint efteråt med kompisarna och så är det ny match nästa helg.
Det vore ett intressant test att göra, att ta en, ja, din normala Roy Keane-intervju från säg 1997 eller så och bildsätta med emojis, alltså översätta det han säger med emojis. Det hade varit inte så jättemånga pussmunnar och sådär, ganska många knutna armar och
ja, just det. Sådär. Sjuksköterskor finns ju också som emoji, det hade kanske dykt upp då.
Just det.
Broken bones, emoji-traditionen.
Just det. Det hade varit något.
Det hade varit det. Jag tycker att det är värt att uppmärksamma det här. Och när man pratar om utvecklingen i fotboll, alltså innan fotbollen, som nästan, det är nästan alltid Premier League som går före på tränarsidan i alla fall, så är det ändå väldigt tydligt att den här fotbollen kommer också med en annan typ av ledarskap. Mm. Och att det kanske är den riktigt stora skillnaden från om man ser de senaste 20 åren i alla fall.
It was the best of times, it was the worst of times. Det var den bästa av alla tider, det var den sämsta av alla tider.
Du ska ta det vidare till ett ämne som är väldigt avlägset men kanske ändå besläktat. Och om man tänker på alltså den stora krocken och den som folk har roligast åt, är väl alla de här gammel brittiska experterna som sitter i tv-studier och inte förstår alls vad fan det är som pågår. Liksom. Varför skickar man inte bara in bollen i mål? Allt snack om teori och taktik och sådär. Det är väl bara att springa och sparka och ja, skicka in den. Liksom. Mm. En annan krock då, alltså i förhållande till det, jag vet att France Football, veckotidningen, den stora i Frankrike, tog ett grepp i förra veckan där de då intervjuade, gjorde en stor enkät med, jag tror det var 100 stycken ligaspelare, som fick berätta vilka sådana här tv-experter som de gillar, vilka det är som de inte gillar, och om det också, om det finns någon spelarkollega nu aktiv som de tror skulle kunna bli en fantastisk expert sen efter karriären. Alltihop att avstamp i då i att någon journalist med väldigt god relation till franska landslaget hade då pratat med någon anonym, icke namngiven spelare i guldlaget då från VM, som då beklagade sig över att Christophe Dugarry, gamle VM-hjälten från 98, hade, som han sa, mobbat Olivier Giroud. Mm, du, förresten, vet du vad Giroux storebrorsa jobbar med?
Nej är väl det enkla svaret på den frågan. Jag är inte den blekaste. Vet
det rakaste. Nej, jag tror inte att alla dina mejlare vet. Men han är alltså, Romain Giroud är dietist i AS Monaco. En lättare fråga då. Tror du att han är snygg eller ful?
Jag tror att han är bildskön. Men jag tror inte att han hade fått mig på fall.
Nej, de är åt tusenden.
Ja.
Men han är ungdomsspelare, sådär. Han spelar i ungdomslandslag med Anelka och Trezeguet och Thierry Henry och sådär. Mm. Jag tror att det var Thierry Henry som tog dem till Monaco. Ja, hur som helst, Dugarry, det som han sa då, som var mobbing enligt den här spelaren, var att Frankrike kommer aldrig kunna bli världsmästare med Giroud på planen.
Just det.
Och det fick han ju så att säga äta upp sen. Mm. Och han gjorde i direktsändning efter VM en sån total pudel och sa att det är klart att man kan vinna VM med Giroud, men vi vann ju med mig i elvan. Mm. Och förresten så gick vi till VM-final med Dominic som förbundskapten. Så det går ju.
Alltså detta är att vara på bränna broar humör. Jag kan gilla det någonstans. Jag förstår ju också så här, behovet av att pinka in någon form av revir i bland alla, för att i Frankrike finns det ju tusentals experter och hälften av 98-laget är ju det i en eller annan kanal, så att ja, go on.
Ja, alltså det kittlande med allt det här är ju att det kommer från andra sidan nu då, att spelarna
han slaktade ju också, förlåt att jag blir, men han slaktade ju Didier Deschamps så mycket inför VM.
Mm.
Det var inte bra fotboll och när VM började så var det inte heller det. Och han sa att ja, Didier ligger risigt till om de inte lyfter sig mer än så här och så. Dugarry. Så till en grad att Didier Deschamps säger att vi träffar honom så tar jag honom inte i hand längre.
Mm. Nej, det är ju ändå en viss form av integritet där, får man ju säga.
Ja, de har ändå vunnit ett VM-guld ihop. Men
de skriver,
men han är ganska bildskön.
Ja, det får man absolut ge honom.
Inte Didier Deschamps.
Dugarry, som man kallades på sin håll. Frans Fotball skriver då om hur hela det här med hur spelarna upplever sina liv som offentliga personer och hur de tar kritik. Och så tar de upp då, vilket är kittlande, en del exempel på ungefär som i den här enkäten då, att där spelare faktiskt då konfronterar journalisterna om de känner sig illa behandlade. De tar upp Djibril Cissé, obviously, som då ringde in till någon tv-station och när han tröttnat på all kritik han fick där. Och jag själv kommer att tänka på Frank Lampard när han låg i skilsmässa och hörde då på något radioprogram där i Londonkanalen LBC att de liksom gjorde sig roliga och ifrågasatte hur han egentligen tog hand om sina barn och att han var egoist och sådär. Och det som Lampard gjorde var att han ringde rakt in till radiostationen. Vi kan väl lyssna lite på hur han lät bara.
So before you start insinuating and calling people weak and scum on a radio station, sitting on a high horse, which you are, because I hope one day that your wife or your girlfriend doesn't come to you and say, I don't want to be with you anymore, and unfortunately that means you won't see the kids for a few days a week. That will hurt you as well, but you'll have to deal with it.
It would break my heart, Frank.
Yeah, and it breaks my heart. Do you think I'm happy?
Of course I don't think that you're happy, and that's why I'm delighted you've taken this opportunity to have your say.
Det där var Frank Lampard på stridsstigen då. Och jag tror att många vet säkert att det sägs alltid om Frank Lampard att han är en extremt intelligent fotbollsspelare, numera tränare då. Han, på alla IQ-test som de hade och så, där, så slog han hål i taket. Han har ju pluggat latin och så, som alla intelligenta människor. Men jag tycker ändå det är lite chockartat så hur oerhört artikulerad han är i en sån här situation där han då uppenbart är så extremt upprörd då.
Man har liksom haft en slätare figur själv i de lägena, så att säga.
Verkligen, verkligen.
Men var det inte så med Lampard att det inte riktigt framgick för en relativt sent eller en bit in i karriären att han var så här smart? Det var någon fråga vad han hade haft för avgångsbetyg tror jag i skolan, alltså A-levels heter det väl.
Ja.
Och så bara sa han det och de bara, men herregud, han bara, ja, det är väl ganska så bra. Och sen så började han väl liksom kliva i den här rollen lite grann som den intelligente spelaren, men det var inte något, det var inget som han sålde in från start om jag minns det hela rätt.
Jag är så jävla smart. Nej, det gjorde han inte. Låt oss mötas på högskoleprovet. Bosse Pettersson. Alltså nej, det kanske han borde ha gjort. Kanske undvikit många problem med det. Men alltså, den sortens konfrontationer är ju såklart ganska ovanliga ändå. Man kan göra det på ett personligt plan, men väldigt sällan som alla mediekonsumenter får ta del av det.
Ja, just det.
Och så. Men det som då i Frans Fotball då, när de lät spelarna ranka experter som de gillar och inte gillar och sådär. Jag vet inte, har du, för du har inte läst det va?
Nej.
Det var en expert som stack ut, en Kanal Plus-expert som stack ut som solklart populärast. Vill du gissa eller?
Jag vill säga att det var Habib Bey kanske.
Det var precis vad det var. Gamle Marseille-kaptenen och som då är i Kanal Plus nu. Och det är inte så överraskande.
Nej, dels är han väldigt bra. Och sen så är han ganska så älskvärd. Och sen så sitter han ju faktiskt med ett gäng rätt träiga, sådär tjuriga typer som gnäller på allt. Han är mycket mer konstruktiv än de tycker jag.
Och har någon sorts aura så också. Han är ju såklart tjusig och ganska, för att vara fotbollsspelare, väldigt artikulerad upplever jag. Ännu lättare att gissa kanske vem som var minst populär av alla, eller mest impopulär. Pierre Ménès.
Ja, såklart.
På samma kanal då. En sån här, vi har väl ingen riktigt sån i Sverige, men han är så här slängig, gapig, provokatör.
Tjockis. Det är väldigt mycket hans identitet.
Ja.
Får man ju säga. Och det är väldigt ofta det också folk ger sig på, eller spelarna, det hör man ju. Att, ja, men han kan väl inte göra 2 eller 3 på foten, och det kanske han inte kan, men men han bygger väldigt mycket på att vara en gringubbe liksom, som inte, och misogyn och allmänt, dessutom för detta skrivande journalist på L'Équipe, det stora namnet där i många år, och nu har han liksom gått över till att sitta i Kanal Plus och bli deras stora affischnamn, som man säger, och gör en massa spelreklam och skriver helt plötsligt i PSG:s sån här matchprogram och ja, får mycket kritik för att han inte håller tätt mellan journalistrollen och övrigt.
Nej, han gör väl inte riktigt det, och han är, alltså det känns som att allt han gör bygger varumärket. Han kan liksom inte göra någonting fel, för varje fel han gör bygger honom som profil på något vis.
Just det.
Så Och det tredje benet då, där de pekade ut en aktiv nu spelare som de tror skulle kunna bli en fantastisk expert. Och då valde de flesta Christophe Chalet, högerback i PSG Lyon förut, nu är han i Nice. Mm. Tvåa, vilket är roligare, Kylian Mbappé.
Mm.
12 år.
Mm.
Helt naturligt. Men man tänker lite kring det där, alltså vad är det egentligen? För spelarna är ju både subjekt och konsumenter i den här mediegrejen. Liksom. Vad är det egentligen? Om man satte alla spelare på att tala om exakt vad det är de vill ha för någonting, hade det blivit tråkigt tv eller hade det blivit väldigt bra tv? Jag vet faktiskt inte riktigt.
Alltså, ursprungskänslan är väl någonstans att det hade blivit dåligt och ganska platt, för att de har ju ganska ömma fötter och gillar ju inte att bli ifrågasatta. Det är klart att det hade ändå varit kul kanske höra input bara för att se om det finns andra grejer som man inte riktigt tänker på eller som hade varit kul ur spelarperspektiv. Men man ska väl alltid ta det där med en nypa salt. Jag vet inte, varenda gång jag ens i närheten av att få någon form av beröm från en spelare eller vad som helst, drar jag faktiskt öronen åt mig. Det tycker jag är det enda man kan göra som journalist, för att det är ju... Det lirar inte med uppdraget riktigt.
Nej, de gillar väl inte konflikter så himla mycket. Jag kan tänka sig just i tv-expertrollen, så det som jag gillar mest är väl de som klarar av att ha någon sorts helhetsperspektiv, så att det inte bara är den torra taktiska analysen och att det inte bara är de stora berättelserna, utan man har liksom förståelse för hela spektrat. Att du ser fotboll ungefär som någon som tittar. De flesta ser fotboll, att man behöver kanske veta lite om klubbarna, lagen, personerna. Alltså matchen utanför matchen, och inte bara rita offside-linjer och löpvägar, ungefär så.
Nej, men så är det. Givetvis. Men jag tycker också att det är intressant det här. För jag har upplevt ibland, eller de senaste åren framförallt, så har det ju blivit väldigt poppis när det blir lite bråk i en studio. Eller det blir lite rubriker kring det där, och det har jag fått höra ibland i på SVT, som är liksom en generiskt icke-bråkig VM-studio till exempel.
Det finns många andra icke-bråkiga VM-studior, skulle jag ha sagt.
Det gör det absolut. TV4 har ju en till exempel. Nej, men att det ska gnabbas lite grann, och jag kan förstå att man vill ha en dynamik. Du och jag är väl inte bäst i världen på att sitta, för vi är ju nästan aldrig oense i den här podden i alla fall om saker och ting. Men det finns ju något med tjafs som gör att de oftast känns lite sensatta. Eller att det är i alla fall väldigt få som klarar av att göra det på ett bra sätt, alltså med glimten i ögat. Det är väl Bojan Djordjic som kan det i Sverige då, om vi har någon. Jag tror nästan att han faktiskt är den enda som gör det på ett sätt som inte blir utstuderat eller som känns tarvligt liksom. Jag är lite allergisk mot det kravet eller idén om att det blir bra tv för att man är oense. Om man inte är det på ett skönt sätt.
Nej, och om man inte är det på riktigt framförallt. Om det blir så att du tar den positionen och tar den här positionen och sen spelar vi teater, för det är oerhört lätt att genomskåda det. Är det däremot åsikter som bryts på riktigt, så kan det bli ganska kul, givande.
Så är det.
Men sådana är inte vi.
Inte än så länge i alla fall. Vi får se när vi är inne på avsnitt 130, om vi bara tröttnat på varandra så till en grad att vi kanske kan hitta ett bråk.
Just det.
Mbappé tror jag ju är, nu kanske hans, beror väl på lite vad som händer i hans karriär, men risken finns ju, om man nu ur tv-perspektiv, att han blir liksom nästa Zidane någonstans. Och då kommer han aldrig behöva sätta sin fot i en tv-studio, även om han skulle göra det på ett briljant sätt. Inte säker för sig på att Zidane skulle göra det, men han kommer att ha ganska många andra utvägar som känns mer attraktiva när han lägger dobbarna på hyllan.
Fotbollny. Ready.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Carl.
Ja, säsongerna är ju på väg att ta slut, de som inte har gjort det. Och jag tar den här omvägen då. Venedigbiennalen, konstutställningen, har ju nu uppmärksammats väldigt mycket i runt om i världen, mest då tack vare eller på grund av en schweizisk konstnär som ställt ut Barca Nostra, vår båt. Alltså den har gjort att han har tagit en sån här autentisk förlist flyktingbåt som gick under utanför Lampedusa för 4 år sedan, tror jag. Och det har varit väldigt mycket diskussion kring det, om det är smaklöst eller vulgärt att göra så, att tvinga fram känslor och göra konst av det som är en rejäl, äkta tragedi. Men jag tänkte att jag ska röra vid det mer, men kan vi snacka lite fotboll först kanske, och prata om Hamburger Sportverein, som ju åkte ur Bundesliga i fjol för första gången någonsin och då skulle på något sorts läxansvis ta återtåget i år. Och de var ju klara med det, som det kändes alldeles nyss. De vann, alltså kolla datumet, 10 mars derbyt i Hamburg mot St. Pauli med 4-0. Då låg man alltså med 9 matcher kvar av säsongen, 2 på 50 poäng och var så här solklara favoriter till direktuppflyttning med 7 poäng ner då till fjärdeplatsen som inte ens skulle ge kval upp. Men här är HSVs då 8 matcher som har spelats sedan dess. Förlust, oavgjort, förlust, oavgjort, oavgjort, förlust, förlust, förlust. Och nu i helgen då, så efter 8 raka utan vinst, så står liksom allting på spel. Och i näst sista omgången de mötte Paderborn, direkt konkurrent om uppflyttningen, deras allra sista chans. Och inför den här matchen så skrev då ett gäng supportrar på nätet ett öppet brev till spelarna. De skrev typ så här: glöm de senaste veckorna, glöm det som har varit och hänt och släpp all oro och rädsla. Ett ganska långt sån här pep talks brev så här: vi älskar er, gå ut och fixa det här nu, ungefär så. Och flera spelare gick in och tackade för stödet och lovade att de skulle göra sitt allra bästa. Och sen torskar de med 4-1 mot Paderborn. 3 poäng på 8 matcher och de har inte längre chansen att gå upp då. Katastrof.
Jag måste bara tänka tillbaka här, om det var exakt, det var nog fan på pricken när jag var i Hamburg tidigare i våras som det här förfallet började.
Var du där under derbyt eller strax efter?
Ja, det minns jag inte exakt. Men jag kan säga att ingen har undersökt den här tråden än så länge. Välkomna att höra av er.
Jävla usla journalister. Faktiskt, och apropå då journalister. Det här är ju alltså katastrof, nej, fotbollskatastrof då, såklart, för att inte få alla människor tänkande i hela världen på sig. Men jag fastnade lite för ett ord som en tysk fotbollsanalytiker som heter Tobias Escher använde i en tweet då till sina läsare. Han syftade då på alla de här som liksom gottar ner sig i det här Hamburg-haveriet och kallar dem för katastrofenturisten. Katastrofturister.
Det är med han pratar om det då, antar jag, när jag kom dit.
Du är turisten före katastrofen. Men det där är en term då, det är de som åker till sådana katastrofplatser för att se hur det ser ut där. Och i fotbollskontexten så kan man ju relatera ganska hårt till det. Och man kan så här fråga sig liksom, varför är vi katastrofen turisten när det handlar om fotboll? Varför fastnar man för de här grandiosa misslyckandena? Och det finns ju en del forskning kring det där nu för tiden då. Det finns liksom en helt sån sociologisk subgenre som försöker förklara det som de kallar då för dark tourism. En växande gren tydligen i turistbranschen då, med massa människor som åker till Tjernobyl eller Ground Zero eller sådär. Eller olika slagfält, till olika slagfält eller slumområden i städer och så. Och det är ju lite konstigt att man liksom åker till sådana ställen och mår dåligt då, istället för att åka till Ibiza eller så. Och den då som snyggt hålls...
Man hör att du har varit där mycket i dina år.
Ibiza. Om du gör ljudet så kan jag säga Ibiza.
Nej.
Not gonna happen. Men det finns en sån här stor auktoritet och pionjär inom den här forskningen. En skotsk professor som då både myntade begreppet dark tourism och också myntade begreppet Tana-turism. Tana är grekiska för döden då. Och han heter alltså, och nu skojar jag inte, han heter John Lennon.
Come on, you cunts.
Nej.
Jo då. Absolut.
Det är inte varumärkesskyddat uppenbarligen.
Jag tror inte det. Men definitionen då av i hans, hans variant är då att dark tourism är en produkt av omständigheterna i den senmoderna världen. En intimisering av postmodernismen där döden neutraliseras, medialiseras och görs mindre hotfull och därigenom görs möjlig för konsumtion. Så, tillbaka till oss som katastrofkonsumerar Hamburg.
Mm.
För det, alltså jag kan verkligen säga att det finns ingenting som får mig att följa eller intressera mig för förlag och klubbar så mycket som såna här, just den sortens berättelser om totala sammanbrott. Det är liksom mycket roligare än lag som vinner.
Alltså det är nästan lite det PSG har ägnat sig åt under våren. Nu säkrade ju de ligan så de hade vunnit för all del, men det var ju, det är precis den känslan jag sitter på Stade de France med när Rennes slår dem på straffar i finalen i Franska cupen. Mm. Och sen hur det bara fortsätter liksom, att de inte kan slå ett enda lag efter det, att det bara är en sån total genomklappning. Det finns ju någonting otroligt kittlande i det.
Ja, och det behöver inte ens vara liksom att det är kopplat till antipatier eller sympatier och så, utan det märker man att nu börjar liksom Milan halka. Jag har absolut ingenting emot Milan, så då går man in och kollar resultaten eller ser någon match, för man ser att amen, inte fan kan de förlora mot Kiev och hemma, och så kan de det.
Mm.
Och så blir man lite speedad och intresserad av det.
Mm.
Och det är alltså, det är ju inte liksom den här sådans katastrof, det är ju inte liksom när Barcelona tappar 3-0 mot Liverpool eller Ajax tappar mot Tottenham på en halvtimme och sådär. För då kollar man ju alltid på de som vinner liksom. Utan här är så här riktiga gå in i väggen historier snarare.
Ja just det, utdragna liksom kriser.
Mm, verkligen. Och tillbaka till forskningen då, när det gäller just Tana-turismen, dödsturismen, så har andra forskare pratat om att det finns liksom motiv till det då, som är ja, hederlig tysk, så här schadenfreude, skadeglädje. Någon har skrivit om a secret pleasure in witnessing the misfortunes of others och catharsis, where tourists find in the sight understanding and meaning for their life. Jag vet inte, är det handlar om, tror du, att man följer då typ Hamburg för att man känner någon så här skadeglädje, någon proxylättnad över att det inte är man själv som har gjort bort sig, och man ser någon krascha och så, där, så känner man någon en katarsis, någon själslig rening av att det inte är jag i alla fall.
Mm. Ja, men ganska mycket journalistik om man tittar på klick och sånt överhuvudtaget, eller det som kallades lösnummerförsäljning tidigare, handlar ju om katastrofer. Det är ju en gammal nyhet att dåliga nyheter säljer bäst och att det inte går att sälja liksom goda nyheter. Så att det stämmer väl ganska väl överens med hur vi konsumerar egentligen allt som händer i världen. Att det är mycket mer, det kittlar mer och det ger nog en känsla av att tack god gud att det inte var jag.
Ja, det finns ju någonting i det.
Eller vi. Mm.
Och så kan man gå vidare med och vara på något sätt styrkt och stärkt av det. Det är klart att det inte finns inga exakta analogier till katastrofplatser i övrigt, men kanske någonstans ändå. John Lennon, alltså inte han då, han sa att just den här sortens mörkerturister, de motiveras av en längtan efter konkreta eller symboliska möten med döden. Och då tänker jag så här på romantiken och vurmen för det sublima, Kant och Burke och så. Edmund Burke hävdade ju att smärtan är i grunden så oerhört mycket starkare än njutningen, och att det finns ingen smärta som är starkare än just sådana där möten med tanken på att man är dödlig.
Mm.
Så, Burke pekade på John Milton och Paradise Lost och kallade det för ett sublimt verk. Vi kollar på Hamburger Sportverein istället. Det är vår dödsturism, tänkte jag.
Mm. Det är ett bra ställe att åka till överhuvudtaget, även om man då sätter igång lite ofrivilliga sådana kedjereaktioner som man kanske inte vill ta ansvar för i efterhand. Men som sagt, hör av er till mig så ska jag berätta hur det gick till. John Lennon.
Pratar du om fotboll nu eller något annat?
Jag pratar mest om fotboll faktiskt.
Men
finns det inte också en känsla av att, alltså i alla fall i PSGs fall då, så är det ju såklart mycket skadeglädje. Men det hänger väl lite ihop med den här melankolin som jag pratade om tidigare, över att den här fantastiska europeiska fotbollssäsongen håller på att ta slut. Mm. Att det går inte att bestämma sig för att vinna. Man kan inte köpa en Premier League-final till exempel då, i PSGs fall. Man kan faktiskt ju mer pengar man spenderar, desto tidigare åker man ur den där turneringen. Och sen så kommer liksom den optimala, ultimala förödmjukelsen när man börjar få stryk av alla bonna gäng från Bretagne och Loire, Dalen och vad du vill. Att det blir ett, det blir ju ett shit för alla andra någonstans att, att skratta åt och peka finger åt och njuta lite grann av. Kanske inte för att man längtar efter döden eller vill bli påminn om att man är dödlig, men också för att det är gött när saker och ting inte går som de borde.
Det kan, ja, absolut, och det kan ju till och med alltså, återigen att det inte är kopplat till sympati, det kan till och med, jag tror vi pratade om det förut, att det kan vara kopplat till ens eget lag som man sympatiserar med. Alltså, får man 0-3 i nacken så vill man nästan, man gör 0-7 istället, så att jag får känna någonting annat än just den här meningslösheten.
Just det. Ja, men, nej, men jag vet ju flera PSG-supportrar som någonstans tycker att det här är, att det finns något ja, katarsis som du säger, eller något lite skönt i att bara få bevittna den här totala genomknappningen, för att till slut så vänds ju ofta supporterskap också i de här lägena i alla fall till alltså självhat eller förakt mot de som styr och inte lyckas bättre, och att man tycker att ni inte värda bättre och vi inte värda bättre, och att det är liksom, precis som du säger, det är skönare om det går åt helvete ordentligt.
With music. Ibiza. Ibiza. With music.
Ska vi ta oss tillbaka bara lite grann till Premier League eller Premier League ute i Europa. Jag pratade ju om de här finalisttränarna plus Guardiola då, som har kommit in med helt nya, vad ska man säga, helt... Oh, fan, det ringer här.
Frank Lampard ringer.
Nu är han inte nöjd, vet du. Ja, plus 44 Derby står det på min sån här presentator. Det kan ju bara vara han.
Jag tror det.
Jo, men då det blev ju en, det är väldigt mycket, vi har ju pratat väldigt mycket Brexit i podden, det ska vi inte göra nu. Men det var ju inte så att säga få skämt på Twitter om att England vill ju visst vara kvar i Europa och så vidare. När detta inträffade. Finalisttränarna då, återigen, mjukisarna, gråtisarna, de italienska SIG-männen.
The James Blunt Cunts.
Exakt så. Och Jürgen Klopps otroligt vita och raka tandrad som man får se hela tiden för att det är så... Leendet finns så nära, så att säga. Då har vi faktiskt inte ens nämnt att topp tre... Skytteligan var tre afrikaner. De gjorde lika många mål, va? 22 allihopa. Mané, Salah och Aubame. Skulle man kunna grotta ner sig i också. Men där har vi ju en annan trend. Jag som följer en del afrikanska fotbollskonton. Det här har ju hållits och hyllats väldigt mycket på den kontinenten. Det är inte varje dag, och det är väl inte säkert att det kommer hända igen på ganska så lång tid, men det blir ändå brittisk fotboll som någon form av punkt för väldigt, väldigt mycket inflytande och influenser från andra länder och andra världsdelar och annat sätt att fungera, och att det här faktiskt också är en triumf för den globala fotbollen, lika mycket som det är britternas sätt att spänna musklerna. Nu ska ni åka då till Madrid, det går väl an. Baku, ja, vet fan. Är ju lite krångligare att ta sig till. Inte minst för att UEFA då har plockat ut en arena där som inte alls har den kapacitet som behövs. Och infrastrukturen är väl inte så genomtänkt heller. Och ni har ju sett det här på många år då, att de engelska supporterna som är i framförallt Arsenal och Chelsea står börjar gnälla lite om att, vad fan, flytta hem den här matchen liksom. Ska vi inte spela den i London istället? Det går inte att spela till London där vi i Azerbaijan och så vidare. Det finns ju ett visst mått av liksom lite löjlig patriotism kring detta. Så här ser det ut, det har ju alla vetat från start någonstans. Och britter, det ligger liksom rätt nära till hands, det här lite kommunistiska, att vad fan, vi gör it coming home någonstans. Det som däremot har tagits upp mig vetligen för första gången i brittiska tidningar är ju klimatavtrycket som detta ska göra. Vårt ständigt dåliga samvete som, i många fall som fotbollsjournalist såklart när man bevakar internationell fotboll. Men som supporten också börjat ta till sig lite grann, och Guardian gjorde en liten blänkare i alla fall om detta. Att, vad har UEFA för ansvar här, och vad har fotbollsvärlden för ansvar för att när man lägger en match så långt bort som kommer göra då ett så kallat carbon footprint som är helt, egentligen helt oacceptabelt eller någonstans då helt onödigt när matchen hade kunnat spelas i London om vi pratar om Europa League-finalen. Och jag tycker ändå att det är lite intressant att uppehålla sig kring, för att det är ju givetvis inte det de absolut flesta supportrar tänker på. Man tycker bara att det blir krångligt att åka långt bort och så vidare. Men ja, det är knappast sista gången som vi kommer prata om det här. Vi har ju diskuterat det tidigare. Det kommer ett EM-slutspel nästa sommar som ska spelas på massor med olika platser i Europa. Det kommer bli en flygfest och en liksom koldioxidfest för de som ska se sina lag i någonstans mellan Spanien och Holland och jag vet inte vad. Köpenhamn är med också, va?
Ja, det så kallade Eurobonus-mästerskapet.
Ja, gud ja. Ja. Ja, min gissning är att det här kommer att få mer och mer uppmärksamhet. Min gissning är också att UEFA har exakt noll intresse i det här, precis som alla andra rättvisa frågor som det ju handlar om någonstans. Men håll med om att det är lite kittlande att vi har ändå kommit till en punkt där det här börjar tas upp som ett giltigt argument.
Ja, alltså det skrivs ganska lite om det, jag vet, med just vad gäller EM 2020 där, 12 spelplatser över hela Europa som alla vet. Men det bestämdes ju 2012 att man skulle ha det upplägget, och då var det för att man skulle liksom navigera förbi en sån här global finanskrasch. Och man tycker att man löser det på ett ansvarstagande sätt, och sen så kommer miljöfrågan upp front and center i alla diskussioner. Så det är tufft såklart, och att det visar att det handlar inte om att man är preventiv i sitt tänkande. Men miljöfrågan i sig är ju inte ny, det var typ 30 år sedan som Time Magazine utsåg planeten till årets person för att den var så illa ute med klimatförändringarna. Men jag vet att det de gjorde med just EM, det de har sagt är att de ska vänta in lottningen, då vilka lag som spelar var någonstans. Och sen ska man göra en uppskattning då av hur många supportrar som flyger dit. För att sen då efter turneringen klimatkompensera utifrån det.
Ja.
Och sen
då, ja, inte till.
Nej, och ha sådär gratis kollektivtrafik på spelorterna för supportrar vill man ha, i alla fall om man har lyckats med det. Sen vet inte jag, har inte kunskap för att säga hur klimatkompensation, hur det ses, hur det liksom fungerar, om det hjälper allt, men det visar i alla fall att de har förstått att det här är en fråga som kommer att dyka upp och som kommer att diskuteras.
Ja, just det. Nej, alltså det är ju det är en extremt liten kompensation som man gör när man klimatkompenserar. Det finns ju inte, de summorna som man pratar om nu i alla fall är ju alltså där kan man ju faktiskt prata om en samvetsgrej med någonting annat. Det har ju en extremt liten påverkan på, alltså det absolut enda man kan göra är att inte flyga om man nu vill vara klimatsmart, så är det ju. Men det är ju ändå inte, det är inte ingenting att UEFA tvingas konfronteras med frågan. Mm. Det kan man väl alltså säga. Och det är intressant också nu i, tycker jag, för att väldigt mycket av det här kokar ner till London. Och det är två Londonlag som ska spela i Baku. Det är London som var lamslaget i över en vecka här för leden av den här gruppen Extinction Rebellion som blockerade vägar och stora liksom viktiga platser för genomströmning i London för att få fokus på den frågan. Och det är ju ganska så tydligt att storstäderna är inte riktigt, eller resten av världen heller, men framförallt i storstäderna så får det ju extrema effekter och det får ekonomiska effekter och så vidare. Så att all den här typen av aktivism är ju av godo förstås för klimatet om man är intresserad av en framtida planet överhuvudtaget. Och det är väl bra tillfällen kanske att visa på det här. Det är väl inte omöjligt att det kommer synas i samband med Europa League-finalen heller, och att det ämnet kommer lyftas kanske på plats eller utanför, vad vet jag. Det är ett bra läge för aktivister. Åk dit och gör er röst hörd. Ta tåget till Baku.
Just det. Hur gör man det? Via Hallsberg kan man säga.
Där börjar allt, tror jag.
Just det, och slutar. Mm. Respect Mother Earth and her healing ways. Don't trade away our children's day. Låt mig lyfta en profil som förtjänar uppmärksammas. Vi tar oss till Indien. Jag tror att det var ett tag sedan vi var där. Jharkhand, där man har bestämt, en delstat där, och här kommer lite samhällsinfo då. Ungefär hälften av befolkningen i Jharkhand är så här stamfolk eller lågkastiga. Senaste året så har 27 kvinnor lynchats där då, anklagade för häxkonst. 9 av 10 unga kvinnor i Jharkhand vet inte ens om att abort är lagligt. Så de har massor av sådana här tonårsgraviditeter. Och dessutom då är det en extremt våldsdrabbad stat. Och bland annat sådana här maoistiska rebeller. Det var länge sedan man hörde från dem. Som tagit till vapen. Och allt det här borde i alla fall vara lite märkligt. För att det borde vara en ganska rik stat. De har typ så här 40% av Indiens mineraltillgångar. Men det hamnar bevisligen inte hos folket i alla fall. Det var den deppiga bakgrunden. Profilerandet som är lite peppigare är då att Jharkhand mitt i den här miljön har ett 17-årigt flicklag som körde över allt motstånd fram till final i indiska mästerskapen. 38-0 på 4 matcher.
Hoppsan.
Däribland möter de Hamburgs herr-A-lag. Nej, det gjorde de inte. Och gick till final då. De har en storstjärna, Somati Kumari, som själv gjorde 17 mål på 4 matcher. Och det fina när man skriver om det här i Indien då, så rubriceras det lite som en sån här feministisk rörelse i det lilla då, med flickor som tävlar och syns och vinner och är bra dessutom. De spelar final nu i förra veckan, tror jag, och förlorade lätt sensationellt mot Himachal, heter motståndarna. Men fortsättningen...
Hade man ändå lite på känn.
Lite grann.
Inför finalen där, att det hade kunnat sluta så.
Real Himachal är inget man viftar bort, så att säga.
Nej.
Men fortsättningen är att nästa höst så håller man U17 VM i Indien. Och man har precis tagit ut en bruttotrupp, 35 tjejer som samlades i Goa för att slåss om platserna. Somati Kumari, en av dem. Jag tycker vi håller lite på henne i VM för att hon är veckans... profil.
Goa gummor.
Just det.
Ska jag uppdatera lyssnarkretsen på Real Kashmirs öden och äventyr också? Vi har inte pratat om dem på ett tag. Men de ser ut att hamna på en tredje plats i den indiska I-League med en match kvar att spela. Chennai City plockar hem ligastegen där och därmed Champions League-kvalificeringen då i Asien.
Just det.
Bättre lycka nästa år, Real Kashmir.
Real Kashmir handlar alltid om nästa år, det känns så.
Så är det. Det är våran framåtrörelse.
Framåtlutad.
Vi har pratat uppbrott och avslut och melankoli lite grann i dagens avsnitt. Det här är också den tiden på året då flera spelare tackar för sig, såklart. Daniele De Rossi slog ner som en mindre bomb, får man väl säga, idag, att han ska lämna Roma efter säsongen. Det gjorde ju lite ont i hjärtat, och jag lider också med alla romanister som på väldigt få säsonger har fått se sina absoluta liksom, emblemspelare försvinna, Totti och De Rossi. Man frågar sig lite, vad finns kvar efter detta?
Maledetto och tempo, som Totti sa, förbannade tempo.
Ja, exakt. Mm. Exakt så. För övrigt någon som uppmärksammade, det var brorsan som uppmärksammade på att Daniel De Rossi hade blivit mer och mer lik Totti de senaste åren. Lite håret blivit längre och liksom börjar se lite så här, börjar men ser härjad ut på det där väldigt romerska sättet. Undrar om vi har någon sån Dalai Lama-grej där, att alla som blir kaptener från och med nu i Roma måste gå den vägen någonstans.
De typecastas utifrån det,
ja. Ja, Dalai Capitano.
Jag tycker det.
Diego Godin tackade för sig till tårar också i helgen. Han lämnade Atletico Madrid. Yaya Touré ska sluta spela fotboll, dundrade hans agent ut på Twitter. I 2 dagar senare så svarade Yaya Touré att det här är ett missförstånd. Jag har tre år kvar i karriären, tror jag. Mm. Bra relation där med sin agent. Kanske den sårigaste man har sett på den här nivån. Alltså, mycket kan man göra fel som agent, men gå ut med och berätta att någon slutar är väl kanske det sämsta man kan göra. Touré svarade också att den dagen jag lägger skorna på hyllan så kommer jag att medla detta själv.
Gud, det där påminner lite om Bertil Christiansson, Västra Frölundas gamle legendariska ordförande som också var speaker på Frölundas matcher och som vid något tillfälle tar micken och ropar: Frölunda förbereder ett byte, ut ska nummer 8. Och det hade tränaren inte alls med på, men det var ju bara byta. Yaya Touré, du förbereder att sluta.
Proaktivt.
Mm, verkligen.
Uppbrott och återfall, som vi kanske kan prata om i det här, just i Yaya Torres fall då, är ju en del av livet. Och jag tänkte faktiskt kulturtipsa om en roman som alla kvinnor i min generation har läst, och tidigare generationer också, som väldigt många män skulle ha behållning av. Och den är ständigt aktuell, men jag pratar ju förstås om Maken av Gun-Britt Sundström. Mm. Har du läst den?
Nej, jag har inte läst den.
Nej, då får du vara bilden av min uppmaning då.
Just det.
1976 kom den ut, och det går nästan inte att föreställa sig ett mer tidlöst ämne. Det är Maken, en förhållande roman heter den. Handlar om Martina, som är jag-personen då, som liksom ger sig ut i vuxenlivet efter studenten. Och ska jobba som lärare, har jag för mig. Och ett av- och på-förhållande med Gustav. Den absolut mest verklighetstrogna och nästan realistiska förhållanderoman som jag läser i alla fall. Det är så mycket igenkänning så att man får liksom, du vet, ta en paus emellanåt för att, ja, så här är det ju. Så här är det ju. Så här är det ju. Läs Maken, den kom 1976, den trycks hela tiden i nya upplagor, och det är en fantastisk roman om uppbrott och att man kanske ångrar sig. Och sen kanske man ångrar sig igen, som en stor svensk skald skrev här i året.
Det där är livet.
Så, vet du vem det var som tänk om jag ångrar mig och så ångrar mig igen?
Ja, det låter som talmannen kanske, nej.
Jag är så himla glad. Alltså, det är allt jag tycker om med dig i en enda rad, för att du inte vet att det här är en Lars Winnerbäck-platta.
Ah, så där.
Ja. Ska vi rikta den till Robert Laul kanske?
Jag tycker det. Jag gör så gott jag kan under tiden, så får Robert Laul göra sitt. Apropå Winnerbäck, så låt oss ta veckans låt av Lars. Nej, inte det. Jag tänkte ta oss på en resa för att rama in den då. Världen roterar ju som bekant kring Saint-Nazaire nere på Atlantkusten. I alla fall en del av den då. 2016 så var ju landslaget där och hade sitt camp inför fotbolls-EM.
Just det.
Det var då som man hade lokala ungdomar som sjöng så oerhört fint att Erik Hamrén fick tårar i öronen.
Yeah, fantastic. I must say, I had tears in my ears, in my eyes, tears in my eyes when they were singing. I think I had something else in my eye, in my ears. So, it was fantastic.
Ja, det där satte ju ett avstamp, va? Så att när Les Chilichons, de gula västarna, nu skulle hålla sitt största då, så här, nationella möte i Frankrike i januari, så åkte de också till Saint-Nazaire för att ha möten och organisera sig och utbilda sig och sånt. Och slutpunkt då, från Saint-Nazaire har vi fått lite annan musik också, som får väl kanske öronen att gråta då på det bra sättet. Julia Lanoé är född i Saint-Nazaire, och hon har då ihop med en fransk DJ, Polyglott. Han pratar tyska, franska, ryska och ett par till säkert. Vitalik, så de har släppt en platta alldeles nyligen under bandnamnet Kompromat. Kompromat är det som KGB använder som term för att beskriva diverse såna här kompletterande material som de hade. Typ någon minister som var otrogen eller sådär. Mm. Musiken neo, postpunk, elektro, franskt och tyskt och extremt så här konstgalleri-artig. Jag vet inte om det finns någonting i allt det här som du opponerade mot. KGB, tyska, franska, konsten, neo-postpunken eller så.
Nej, det skulle väl vara gallerimusik då. Där vill min inre punkare börja då dra åt helvete och sluta äta snittar. Men skit i det.
Bear with me och lyssna lite. För nu kör vi det från oss till Erik Hamrén och Gula Västarna. Kompromats singel Niemand. Varsågod så mycket, så hörs om en vecka.
Hej då! Ich bin